En podcast från Aftonbladet.
Hallå Tone.
Sexigt med glasögon.
Tycker du det?
Ja.
Ja, tack. De här.
Är de nya?
Nej, alltså jag har så många läsglasögon.
Okej,
jag har inte jätterepiga. För att, jag ser ingenting utan dem. Men hej!
Hej!
Välkommen tillbaka till Café Bambino.
Tack.
Förra veckan hade vi premiär för vårt första Café Bambini Mini.
Ja, Bambini Mini.
Bambini Mini. Och vi kan väl bara påminna om det att skicka gärna in en fråga.
Ja.
På Café, antingen vår Instagram Café Bambino Forever. Eller på vår Gmail, cafébambino4ever@gmail.com. Om det är något som ni vill att vi ska ta upp.
Ja.
I vårt lilla mini-mellanavsnitt som vi kommer att publicera varje tisdag.
Exakt, och det kan antingen vara något helt randomly. Det kan vara någonting som har handlat om vad förra veckans avsnitt handlade om. Mm. Det kan vara en längre reflektion eller fundering. Och det får jättegärna vara en voice note också.
Ja.
Eller som du säger, en ljudfil.
Ljudfil. Du, idag ska vi prata lite grann.
Alltså jag känner att jag blev på så dåligt humör redan du ens har hunnit säga för alla bambinos vad det är vi ska prata om.
Okej. Men ska vi byta ämne då, eller?
Nej, jag bara menar att det är ett upprörande ämne.
Det är ett upprörande ämne. Vi ska prata om världsbilden hos våra nya overlords.
Oligarkerna.
Oligarkerna, tech-oligarkernas världsbild. Och deras, kan man säga, litterära referenser och deras bakgrund. Och lite grann, ja, vilket universum de simmar i.
Det som har börjat kallas för manosfären.
Ja, det som kallas för manosfären. Men också
anledning.
Specifikt några av de här personerna väldigt nära vår nya världspresident Donald Trump.
Just det.
Och det är så kul för mig på ett sätt det här. Därför att vi pratade ju i förra programmet om, så sa du att så här, Sagan om ringen känns som en evig referens för dig.
Mm.
Och det är ju roligt på ett sätt, för det är ju, Sagan om ringen var den första bok som jag vuxenbok som jag läste som barn, från perm till perm, och min pappa sjöng alla så sångerna när han läste sagor för oss, eller läste de här böckerna för oss när vi var små och sådär. Och då tänkte man så här, okej, men det här är böcker, fantasyböcker som är kul att läsa, men det borde stanna vid det, kan man känna.
Varför borde det, alltså det är precis, hur ja, kanske typ så här, att man gör ett live.
Att alltså, man gör ett live, det får man gärna göra.
Medeltidsveckan i Visby
och sånt. Men, eller man skriver fanfiction, eller du vet, man leker med det.
Kan jag göra en film av böckerna som Jupp har gjort, trevligt.
Jättetrevligt. Men då visar det sig nu att den här tidiga fantasyvurmen som jag hade, för både för Tolkien, men också, jag läste också mycket sci-fi som barn. Och då var det mycket så 60-tals sci-fi, kalla kriget sci-fi. Ofta av liksom så här manliga författare, Robert Heinlein, ett riktigt jävla psyko. Isaac Asimov, jätteintressant
vilka
författare.
Vilka är de här människorna? Jag bara blacked out, jag hör inte.
Ja, men Robert Heinlein, han skrev så science fiction som var mycket. Starship Troopers till exempel är baserat, den filmen är baserad på en av hans böcker. Det var mycket, det är mycket så civilisationskrig. Det kanske kommer en person till en planet där det finns en så här underlägsen civilisation.
Mm.
Och så ska den personen försöka vinna ett krig över den underlägsna rasen eller civilisationen med sin styrka och sin intelligens. Och det är mycket världs, liksom att man erövrar nya världar. Det är mycket krig och militarism också i botten. Sammanfattar väldigt överskådligt. Och sen är det ju då Isaac Asimov som har skrivit, han är mest känd för två böcker, eller två, ja, dels sin så stiftelsetrilogin som handlar om en genial matematiker som heter Harry Seldon som uppfinner en ny vetenskap som med hjälp av en superalgoritm kan förutspå framtiden.
Mm.
Och i den världen som han befinner sig i, då är det galaktiska imperiet som är liksom det imperium som dominerar det här universumet. Har han upptäckt med hjälp av sin superalgoritm, det är på väg att dö. Det ser väldigt starkt ut på ytan, men det liksom håller på att ruttna inifrån. Och han har insett att med hjälp av en liten grupp, en liten skara av matematiker, så kan han korta ner den stor, långa period av kaos som han ser framför sig. Tusentals år av kaos som han ser framför sig när det här imperiet liksom faller ihop. Det är baserat då på liksom Roms fall och ja, med den mörka, hur man såg det förut, att det var en mörk medeltid. Av. Då vill han korta ner den perioden och då samlar han ihop en liten grupp matematiker som koloniserar en planet långt borta i galaxen. Så att de ska liksom bli den nya kärnan till en ny civilisation så småningom.
Det där känns ju som hela Elon Musks
dröm. Och det här är ju en av Elon Musks då.
Okej.
Okay, ja, intressant. Man bara, vad kan ha fått alla de här idéerna ifrån? Och det är precis det här som är min poäng, att Elon Musk läser Asimov. Han har sagt att det är en av hans favoritböcker, Stiftelsetrilogin. Han har också sagt att Lyftaren ska till galaxen, som är lite mer så humoristisk fantasy.
Den läste jag faktiskt här om året på grund av att vi läste den i Babel.
Okej.
Okay. Alltså, vet du vad jag inte gillar?
Nej.
Sådana där skämt som var i den boken.
Ja, det är mycket skämt.
Fy, alltså.
Ja, det är mycket humor. Ja, inte heller en av mina... Jag har läst dem, men... Ja, inte heller en av mina favorit.
Svaret är... Budabadubadubadu. Men vad är frågan då? Det är ett skämt i boken. Ja, jag ska inte säga, men
det är bokens stora skämt.
Ja.
Ja, så att Elon Musk läser då Asimov, tycker att han själv är Harry Seldon. Och han läser också Lyftarens guide till galaxen, där ju jorden utplånas också, ska byggas en motorväg, visar sig, över jorden. Och, ja, så det behöver
liksom... lite kul nu när jag tänkt på det.
Ja, lite kul. Ja. Men sen har vi då Sagan om ringen.
Ja.
Som ju är en enormt viktig referens för den mörkrets första, som ju är en av de viktigaste tänkarna nu bakom den nya Trump-administrationen. Och det är ju investeraren Peter Thiel, som jag tror att vi har pratat lite grann om i podden tidigare.
Han kommer ju upp liksom.
Han kommer upp. Han,
hans claim to fame är ju att han var en av dem som startade PayPal.
Ja, och det gjorde han... De startade ju PayPal utifrån en libertariansk idé om att de ville ha ett alternativ till så centralbanker och pengar som är kopplade till stater. Det är inte många som vet kanske. Men det som blev PayPal är ju en jätteeffektiv då betalningsmetod, digital betalningsmetod. Men han och en...
Tycker dock den är läkning efter.
Vad sa du?
Jag har slutat använda det typ, för jag tycker det har börjat läk efter.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag tycker det.
Ja, lite feedback till Peter Thiel.
Ja, verkligen.
Ja. Så han och en annan gubbe som heter David Sachs, som också vi kommer återkomma till, de var med och startade PayPal och del av den så kallade PayPal-maffian, som är en grupp då gubbar i Silicon Valley som har väldigt så libertarianska, politiskt extrema åsikter. Och jag skrev en text för någon vecka sedan om liksom, lite grann om så här, vad är det för världsbild, vad är det för referenser, vad är det för kultur de här gubbarna kommer ur, som nu är väldigt nära Trump, som nu ligger bakom många av utnämningarna i hans nya administration, en stor del av politiken, en stor del av när det gäller liksom allt från migrationspolitik till krypto, till liksom den ekonomiska politiken. De är liksom väldigt nära den makt som nu dominerar också vår del av världen. Så därför är de intressanta att fundera på. Och då, när det gäller Peter Thiel, så är han besatt av Sagan om ringen. Han har döpt alla sina företag efter... Hans viktigaste så dataanalysföretag heter Palantir.
Vad är det då?
Det är...
Det är inte, jag har nämligen bara sett filmerna.
Okej.
Jag tror inte det. Jag tror inte det är med i filmerna. Och det visade sig också, för jag såg om filmerna över julhelgerna med Mauricio, alltså min kille och Helle. Och de var helt chockade. De bara, du har inte sett filmerna heller. För jag var hela tiden så, vad händer nu? Vem är det där? Och så såg vi Extended Cuts. Jag var hela tiden så, är det här med i originalet? Är det här med i originalet? Är det här med i originalet?
Okej, men det är bra att du såg dem så att du kan hänga med i alla fall, verkligen, i det här samtalet.
Verkligen, verkligen.
Och jag tror att det här är också, det är så hemskt, men det här är liksom viktiga... referenser, kulturella referenser för att förstå politiken i vår tid. Det är det här som tar fan knäcken
men,
på mig.
Men jag tyckte att det var jobbigt. Alltså, bara ett sidospår. För jag tänkte på det också nu när jag såg Gladiator 2 på bio.
Ja, den har inte jag sett.
Nej, för att jag såg första Gladiatorfilmen bara för några år sedan för att Mauricio älskar Gladiator. Jag tyckte också filmen var helt otrolig. Det handlar om Russell Crowe som är en av Marcus Aurelius närmaste män och sen så blir Marcus Aurelius mördad av sin son som tar över, och sen så blir Gladiator, han blir liksom förskjuten, de tror att de mördar honom och sen så kommer han tillbaka som slav och gladiator till Rom och lyckas liksom. Det, och dessutom att han dör och den är helt otrolig.
Mm.
Men nu när jag såg tvåan så finns det ju typ en helt annan politisk tid vi lever i än år 2000 när den första filmen kom. Där stoismen är ett sånt starkt ideal för många män online och många inom högern och den extrema högern. Så det känns nästan som att gladiatorfilmen är lite så förstörda nu av att det har blivit så här politiskt viktiga referenser. Att vara en stoisk man. Typ. Alltså det är så här drömmen om Rom eller som de pratar om också, den drömmen. Den betyder något helt annat nu.
Ja, men verkligen. Usch, vad hemskt.
Ja, och lite så är det ju med Sagan om ringen också.
Verkligen. Mm. Nej, men jag tycker att det känns, det är verkligen en våldtäkt på ett...
Är det en våldtäkt? Är det en våldtäkt?
Det är en ockupation av ett universum, eller liksom av en värld som har varit viktig för mig som barn.
Väldigt manlig bild också att det är en våldtäkt.
Okej, ja, men vi lever i patriarkatet. Ja, även jag.
Det är sant.
Men då, det som har slagit mig då nu när jag har läst på lite grann om de här gubbarnas, som sagt, deras liksom kulturella litterära universum, det är ju att de här böckerna som jag läste som tonåring och barn, som en fantasi, verklighetsflykt, eller vadå, som, för att det är kul att läsa, det är nu som sagt viktiga liksom politiska referenser, och det har tydligen bidragit till liksom att forma deras syn på den riktiga världen.
Ja.
Och det tycker jag är obehagligt. Därför att det är inte så ska man inte använda litteratur.
Det är kul, Kara Swisher som vi har pratat om tidigare, som är en av få väldigt profilerade kvinnliga techjournalister, som är liksom en lesbisk kvinna i 60-årsåldern.
Som har bevakat tech ju i decennier.
Ja, precis. Hon har pratat mycket om att Elon Musk gillar Star Wars och att hon gillar Star Trek. Och hon menar att det här
verkligen
säger allt om dem.
Ja, och det gör det, för Star Trek handlar ju om, nu är jag ingen Trekkie, men de som gillar Star Trek, det är ju mycket så, upptäcka nya världar, tolerans, nyfikenhet, fred.
Ja.
Ja.
Och olika människor som kommer överens.
Ja, men Star Wars är bara så, krig, kolonialism, imperiet.
Ja.
Men då vill jag i alla fall prata lite grann, eller jag tänkte vi kunde prata lite grann om Peter Thiel. Han har ju haft liksom en väldigt, ganska lång, han startade, var med och grundade PayPal, och sen har han varit en upp och ner framgångsrik investerare, men han är ohyggligt rik. Hans stora bet, liksom hans stora claim to fame, var att han var väldigt tidig investerare i Facebook, idag Meta, och det var ju väldigt bra gjort. Det tjänade han ju väldigt mycket pengar på, även om han sålde sina aktier ganska alldeles för tidigt. Men han är också då en av Mark Zuckerbergs mentorer.
Okej.
Okay. Och Peter Thiel, han är då, han är väldigt intelligent, han har en väldigt stor, liksom på någon sån IQ-skala, han är väldigt duktig på matematik, han är så jätteduktig på schack, alltså den, om ni fattar, du fattar vad jag menar, den typen av kille, han var lite, jag tror han var liksom socialt mobbad, jag läste hans, det finns en jättebra biografi över honom, han var väl en enstöring liksom som barn.
Skräll.
Och han läste mycket, han uppbyggde med Drakar och demoner, och han läste mycket, mycket Sagan om ringen. Och sen en viktig del, och som sagt, tycker det är intressant den här, hur han tolkar, verkar då tolka Sagan om ringen. Bland annat så finns det, var det en intervju i tidskriften The Atlantic för ett par år sedan. Då han sa han ju att han absolut inte tänkte stötta Trump en gång till. Han gjorde ju det 2016, men sen tänkte han inte göra det igen. Men så gjorde han ju det till slut i alla fall. Men där pratar han mycket om, för han är också besatt av det som du är besatt av, nämligen att tycker att livet är för kort. Och här finns en båge över till Tolkien. Därför att i Tolkien universumet som du vet, så finns det olika raser.
Alverna.
Det är människorna, det är dvärgarna, och det är alverna, och så finns det alla möjliga andra. Men alverna har ju evigt liv.
Ja, är det evigt?
För om här, de inte blir ja, om de inte blir liksom dör i krig.
För det här tycker jag är otydligt i filmerna. Okay. För då är det hela tiden att hon Liv Taylor är ihop med Aragorn som är människa. Mm. Som att också det är så att Aragorn också har svinlångt liv för att han...
Han kommer
är,
från en kunglig ätt.
Exakt.
Som är de, lite släkt med alverna.
Så det är så, han, jag är 120. typ, okej. Okay. Ja. Men, och då är det typ hela tiden att hennes pappa hotar henne med så här, your life is rinner ut dig. Mm. Men, och då är jag typ så här, men fan men, och sen så,
jag ska
men sen,
berätta.
Men sen så är det också ett argument, om du är ihop med den här människan så kommer du va, bli änka och så kommer det vara tråkigt. Bara, men vilket är det att livet rinner ut henne eller att hon kommer bli änka?
Men så här är det, eftersom hon, om hon väljer att leva sitt liv med Aragorn, då väljer hon döden. Alltså då väljer hon ett människoliv.
Men varför är det då en massa hot om att hon ska vara ensam kvar?
Nej, just det. Nej, nej, det här är faktiskt konstigt.
Visst är det konstigt?
Nej, men hon, nej. Ja, fan vad konstigt det är. Men i böckerna är det ju i alla fall att hon har fortsatt evigt liv.
Okej, okay, för det här är otydligt i filmerna.
Ja, det kanske är lite otydligt i filmerna. Nej, men hon har fortsatt evigt liv. Så att det hon väljer är, det, hon, det, det stora valet hon gör, som Elrond är arg över, det är att hon inte kommer följa med de sista båtarna.
Jag vet, men då är det lite i filmen, så då kommer du dö. Men ja, hon har ju evigt liv.
Hon kommer inte dö, hon kommer gå runt som en vålnad i Midgård.
Hon kan väl träffa någon ny?
Nej, det kan hon inte. I den här sagan. I den här sagan som inte är en verklighet.
Okej, okej.
Mm. Ja. Så det är det valet hon gör. Men det är också konstigt det där, your life is, att hon liksom ligger och är som att hon är sjuk.
Exakt!
Den är konstig, den delen.
Exakt.
Ja. I alla fall.
Men det kanske då är för att hon har hamnat i klimakteriet.
Nej.
Ja. Det gör hon inte heller.
Jag gör inte alver.
Vilka alver, vissa alver är ju äldre än de andra. De är inte samma ålder allihopa. Vilken ålder slutar man åldras i som alv?
Du menar att för några är yngre? Alltså
hennes
rent...
pappa är ju en gammal gubbe.
Ja, hon är 3000 år gammal.
Hon är ju en sexig ung kvinna.
Ja, hon är bara
kommer hon bli kvinnorna? De ser aldrig äldre ut än 35.
Nej, de kommer upp till den här liksom Galadriel, Kate Blanchett åldern, så blir de inte äldre.
Och gubbarna?
Det är mer att de bara, deras skönhet bara fördjupas.
Okej, okay. Slut.
Samma med gubbarna.
Jag tycker att det var en sak som jag tyckte jag tog illa vid mig av när jag såg de här Sagan om ringen-filmerna i jul och nyår.
Ja.
Och det är att man verkligen känner typ så här, hur många det är som har det här som någon sexuell fantasi.
Och, vilket?
Nej, men typ när det är så här, my lady typ. Och Aragorn så här pussar den där hästkvinnan som han cocktisar, helt ärligt.
Eowyn.
Eowyn typ. Och bara, my lord, my lady. Och att de är där med den där elvan och de håller på. Alltså jag bara såg, jag kommer ihåg alla rollspelsmän jag har gått på universitetet med.
Ja.
Och jag tänkte på deras sexualitet och jag tog illa vid mig.
Vad är det för fel på deras sexualitet? Att de vill ha inget, en sån, en jungfru?
Ja, det är inget fel, för jag kinkshamar inte.
Nej.
Men det är så, hela det här Sagan om ringen-universumet-filmerna är väldigt upphängda på Madonnan.
Absolut.
Det finns inte ens en hora i sagan.
Nej, ingenting.
Alltså det finns en sån kvinna, finns inte ens.
Nej, det finns inte en kvinna som kan liksom dra ett skämt heller. Det finns inte ens en så här,
nej.
Du vet, en så här värdshusmadam.
Nej, och finns jag, inte nej det är helt sjukt. Jo, men den lite, enda som finns är
en hobbitkvinna. Det finns hon, Rose. Som
exakt. Men det är ju mer bara att hon inte är smal, så man tänker att hon är kul. Typ.
Men det är kul för att det är Bilbo-boken. Nu kör vi verkligen off track. Men där finns ju hon
den har jag läst.
Lobelia, som är typ en faste, tror jag, till Bilbo.
Någon sån gammal, gammal moster som ingen vill sätta på.
Men i alla fall, då var Peter Thiel intervjuad till Atlantic om Tolkien.
Ja.
Och då var han så här, ja, det här med evigt liv... det finns så konstiga föreställningar om det, men liksom hur det skulle kunna vara och hur dåligt det är och vad problemen är med det. Men det finns ju en jättebra förebild, alverna.
Det här är helt sjukt.
och då var intervjuaren bara, ja, varför kan vi inte vara som alver? Och Peter Thiel bara, ja, exakt, varför kan vi inte vara som alverna? Så det är... jag tror att det säger någonting om...
Men jag kan inte gå med på att de här personerna är intelligenta.
Nej, det är ju hur man definierar intelligens också. Ja,
men då utifrån en allmän definition.
En allmän definition. Så att jag tänker på det mycket. Så han döpt då alla sina företag efter Sagan om ringen. Liksom, företeelser och namn. Och lägg nu på det här ett lager. Okej, det här är liksom, de har förläst det på fantasy och science fiction. Där som handlar ofta om så, civilisationernas kamp, det onda mot det goda. Tolken kan man ju säga har andra lager också. Det går att göra så en liksom massa andra tolkningar av tolken. Det får man ändå ge honom. Men det är ändå liksom olika raser, vissa överlägsna andra. Det finns de här liksom reglerna kring... ja, men det är hela, liksom, den episka kampen står ju ofta i centrum. Och sen lägg till det att flera av de här personerna, både Elon Musk, han är ju uppvuxen i Sydafrika, kom till USA som 17-åring. Vi har pratat om honom tidigare, hans biografi, en bok om honom. Peter Thiels pappa var så gruvförman i Sydafrika och Namibia, som också var liksom en kolonialmakt då, eller en rasist, ett apartheidsystem. Och sen är den här David Sachs som nu har blivit Donald Trumps krypto- och AI-sar, liksom en jätteviktig roll i den nya administrationen. Han är uppvuxen i USA, men också i en vit sydafrikansk familj. Mm. Så det finns liksom, och jag tror, alltså den, att vara uppvuxen under apartheid, som har liksom varit en del av det tankesystemet, den tankefiguren, det tror jag är något som man inte kommer undan om man har varit med om det som barn och liksom vuxit upp i det systemet som barn. Även om Elon Musk verkar ha haft liksom, hans föräldrar umgicks i liksom relativt progressiva för en apartheidstat då, progressiva miljöer, men det är någonting som sätter sin prägel på det, hur du ser på dig själv, på världen. Och Peter Thiel har ju också, upp till vuxen ålder finns gott om vittnesmål att han har liksom försvarat det ekonomiska systemet, apartheid som ett så, ett ekonomiskt system.
Det är helt fucked up.
Ja, det är helt fucked up. Och där finns det någonting i den liksom synen på liksom ekonomi, på vem som är liksom det politiska subjektet egentligen. Och för vem och på vilka sätt... Och vad riskerna är i ett politiskt system, så tror jag att det finns ett väldigt så här, det finns någonting där som är jävligt obehagligt. Som handlar om dominans, som handlar om liksom en extrem elitism, som handlar om att man är rädd för massan, man är rädd för liksom majoriteten, man måste skydda sig mot den. Och det är ju också tankegångar som verkligen går igen i de här libertarianska cirklarna, miljön som Peter Thiel mycket har byggt upp. Han har i Silicon Valley byggt upp en hel miljö kring sig själv med så unga personer.
Det är han som har sponsrat hela J.D. Vance politiska karriär.
Ja. Och där det handlar det ju mycket om hela, liksom, en grundtes är hela tiden den som är stark, den som är framgångsrik, den som är begåvad, den har rätt. Mm. Inte bara rätt, utan en plikt nästan att liksom skilja ut sig från massan. Mm. Att försvara sin, liksom, sina egendomar med våld. Att bygga ett nytt samhälle. Det är ett slags övermänniskoideal. Som också då sätter sin prägel på den ekonomiska politiken. Därför med ett sånt sätt att se det så är välfärdsstaten... Det är något fruktansvärt. Det är bara en tyngd. Det är något som är för losers, för liksom... som drar ner, som förstör, som hämmar, som håller tillbaka, och den geniala företagsledaren, den som bygger någonting, den som är framgångsrik, den är per definition den som bär utvecklingskraften, den som bär liksom bygger samhället framåt. Mm. Och det här är nu den liksom kultur som dominerar det viktigaste politiska maktcentrumet i världen. Mm. Eller ett av dem i alla fall. Tänker du om det, Tone?
Nej, men jag tycker det är helt fucked up, och jag tycker också typ att det är så jävla obehagligt. Vi pratade i förra avsnittet om hur du tänker tillbaka på 90-talet och att du ser att du tycker att den bågen är slut liksom där nyliberalismens på något sätt båge typ, och att den då tog slut i och med att Trump blev vald. Så tänkte jag, eller jag tänkte på det sen förra veckan då, att en sån båge, vad skulle min sån båge vara? Och jag tror typ, jag har tänkt så, men vad vi trodde typ att internet skulle vara typ. Mm. Och vi trodde att sociala medier skulle vara, och hur hur makt har centrerats på det här sättet. Mm. Och typ, hur kunde vi någonsin tro att det inte skulle bli på det här sättet? Typ.
Ja.
För typ, ja, men här om veckan så var det ju verkligen som Titanic på TikTok.
Mm.
När de så här spelar musiken och alla, att orkestern spelade, typ alla amerikanska influencers började typ en sån trend där de skulle erkänna vad de hade ljugit om som influencers och bla bla för att TikTok skulle stängas ner.
Just det.
Och sen dagen efter, det vill säga 2 dagar innan Trumps blev invald hans sån ceremoni, så räddar han appen. Mm. Så att när man loggar in igen på TikTok efter en dag så tackar appen President Trump.
Ja.
Och inte typ så the officials eller the president, utan alltså med namn president Trump, tack så mycket.
Ja.
Också helt sjukt, han var en av dem som för 5 år sedan,
han var den
som drev frågan mot att lägga ner TikTok.
Mm.
Och det här betyder ju då att alla våra sociala nätverk är i händerna på extremhögern. Mm. Och typ nu när man ser, om man tänker, för då kände jag så här, det här är slutet på en båge. Typ. Och bara, hur fan kunde vi, och så nu att Elon Musk lägger sig i, eller börjat lägga sig i tyska, europeiska val, liksom. Alltså hur fan kunde vi tro att det skulle bli på något annat sätt? Och hur fan kunde, och jag tycker det är så sjukt med USA, typ hur de har liksom, varför bryter de inte upp de här fucking företagen? Hur kan de ha så mycket makt? Och, alltså, ja.
Nej.
Och så är det här deras världsbild. De sitter och typ så här runkar och läser fantasy och vill typ ha en sån mö typ.
Ja.
Alltså jag har tänkt på en sak med Peter Thiel.
Ja.
Som är lite, hängde du med Kendrick Lamar och Drake? Beefen. Ja, men skitsamma.
Ja.
Då var det, och det är helt uppenbart att Drake är helt sjuk i huvudet liksom.
Mm, mm.
Men Azealia Banks gjorde en sån kul analys av Kendrick Lamar och Drake som var typ så här, men typ Kendrick Lamar är liksom inte så intresserad av att typ så ligga med en tjej typ.
Nej.
Så därför kommer hans musik aldrig vara så här lika festig och hittig.
Mm.
För Drake är så upptagen av bara get pussy typ. Och så känner jag lite med alla de här Peter Thiel, Elon Musk. Men varför har ni inte ens en tjej i åtanke? Har
men
inte
Peter någon Thiel är ju famously liksom homosexuell.
Ja, det visste
han,
inte jag.
Ja, så att han umgås inte med kvinnor överhuvudtaget. Han umgås inte med kvinnor överhuvudtaget. Jag tror inte han typ någonsin har träffat en kvinna.
För jag har varit helt så, det känns som att ni inte typ så.
Nej.
Har ni ingen ni vill imponera på? Alltså har ni inget så liksom. Nej.
Och Elon Musk ser ju kvinnor som så en födelsemaskin mer.
Jag vet, men jag tycker det är helt liksom.
Men jag tror, nu vill jag säga en grej om Peter Thiel apropå det. För att han har ju också både sagt och skrivit att dels, och det har han sagt länge då, att han inte tror att frihet och demokrati går ihop.
Mm.
Och det är ju liksom, han är väldigt öppen med det.
Mm.
Och då väljer han frihet för sig själv då, för sina pengar. Men han har också sagt att det som gör att det inte går ihop, det är just att kvinnor har fick rösträtt.
Ja.
Därför att deras liksom, kvinnors sätt att se på politik är motsatsen till frihet. Det är det som bygger välfärdsstater, det är det som bygger regleringar, det är det som bygger allting som är liksom, hindrar honom från att bli en odödlig alv. Om man ska
ja, men det är helt
så det är liksom, det hänger verkligen ihop. Och det, jag tänker också på det med så, nu är han homosexuell, så att det är liksom en sak, men det är också så liksom, jag tänker på att om vi går tillbaka till var de här tre, Sachs, Thiel och Musk liksom, hur de uppfostras i den här rasbiologiska apartheidstrukturen, så är det ju inte apartheid, det är inte bara liksom en rassegregering, det är också ett hierarkiskt system som innefattar kvinnor och män.
Ja.
Där liksom våld, dominans är den organiserande principen, och det är traditionella könsroller också, är liksom i centrum.
Ja.
Och lägg till det då att, som sagt, Peter Thiel, han liksom, ja, han vill inte ens ligga med en kvinna.
Alltså,
ja. Så det är där vi är.
Jag kan inte förstå att det blev så här.
Nej.
Och sen så samtidigt, som sagt, hur skulle, eller förstå vad jag menar med den bågen, att det känns som att det är liksom.
Men jag tycker nästan, så på många sätt är det vi ser nu är som en slags reaktion på den sexuella revolutionen nästan.
Mm.
Alltså på inte bara välfärdsstaten som då ett jämlikhetsprojekt, men också faktiskt jämställdhet. Det är en liksom en maskulin, toxisk maskulin, jag gillar inte ens det uttrycket, men en våldsam, liksom...
Antidemokratisk,
människofientlig, förtryckande typ av analys med mannen på toppen. Så är det.
Jag lyssnade på...
Vissa män då, starka män.
Jag lyssnade på Carl Swisher då, som vi pratade om, hade i sin podd. Hon har en podd som heter On with Carl Swisher. Laverne Cox.
Ja.
Som gäst för att prata om hur frågan om transmänniskors liv och vara har blivit en av de största politiska frågorna i USA.
Ja.
Och hon, Laverne Cox, var ju den första, i alla fall öppet, transsexuella kvinnan som var på omslaget av Times. Och det var ett helt legendariskt omslag. Det hette Trans Tipping Point. Det var, hon pratade om typ de här serierna som Orange is the New Black och vad fan heter den här andra som handlade om en pappa som transitioned, Parenthood, nej?
Ja, just det, jag kommer inte ihåg vad den heter.
Transparent. Exakt. Och hon pratar om massa av de här olika exempel där Amerika liksom skulle vara så här, det liberala Amerika, och själv lyfte upp transpersoner. Och att Laverne Cox ganska tidigt började prata om det kommer komma en backlash mot det här. Ja. För att det här har nu blivit så, så stort.
Det är för stort i kulturen.
Exakt. Och hon, att hon är så mot att man använder och säger att det här är ett kulturkrig. Ja. För hon bara, det här är en fråga om mänskliga rättigheter och civil rights, säger hon. Våra liv är inte ett kulturkrig. Nej. Utan det är liksom... och att till och med liberalerna då i USA har liksom börjat säga att ja, men vi förlorade valet för det där blev en sån stor fråga. Och och det har ju också att göra med den här toxiska då, eller våldsamma maskuliniteten. Verkligen. Som alla de här jävla rövhållen står för. Som också är ju en del att det blir en backlash mot den sexuella revolutionen, men också mot liksom transpersoners liv och sexuell läggning, fri abort och allt det här som då ses som så här hot mot familjen typ. Alltså att det egentligen är, att det är bara så sjukt konservativa värderingar liksom. Och hela tiden, alltså jag tycker, alltså hela tiden tycker jag att det är så mycket av det som går igen. Är så här, tänk på barnen, tänk på barnen. Alltså, jag tänker bara på Elon Musks jävla barnprojekt också. Att det är så att man så här håller ett helt...
Han är 12 barn med 3 kvinnor. Flera av dem är så surrogat. Ja,
ja, och har det så här helt imaginära barn som man värderar högre än typ så. Actual människors liv. Men det är ju så jävla obehagligt bara. Det känns som att det går igenom allt. Typ. Ja. Och nu har ju också Zuckerberg, alltså Mark.
Marky.
Just som så famously ens startade Facebook för att betygsätta kvinnors utseende efter att han hade blivit avvisad av en kvinna som han ville då säga till henne att hon var ful. Och det har ju skrivits och pratats om det miljontals gånger att det är det som är grunden till Facebook. Men det, han har ju hela tiden haft en kvinna i sitt företag som så här alibi-kvinnan och som de hela tiden har skojat om med Facebooks mamma och hon har uppfostrat Mark Zuckerberg, och det är ju Sheryl Sandberg som för typ 10 år sedan skrev en bok som blev ju fruktansvärt stor som var en sån nyliberal feminism som heter Lean In.
Som handlade ju mycket om att så här, som kvinna ska man ta för sig.
Exakt.
Och liksom ställa krav på sin lön och liksom visa framfötterna och vara... Det var ju verkligen så här, var mer som en kille.
Precis.
Så för att konkurrera i männens värld. Men också så, bygg nätverk med andra kvinnor var det ju också.
Precis, men samtidigt är det ju typ så att hon är så, den vuxna i rummet.
Ja, det var det ju hela tiden.
Och att så här, Mark och de
Mark
killarna
är så här, den sköna killen. Och hon är så, men här är vår annonsstrategi faktiskt.
Exakt. Ja. Och för att nu har det ju varit ganska de senaste veckorna mycket snack om att Meta har ändrat sina... regler för hur och vad man får posta. För jag tror det ungefär 10 år sedan, när Ron Cox pratade om det här också, så var det, då hade Twitter, alltså innan Elon Musk, en av deras regler för användning var att felköna någon var ett brott mot användarreglerna. Så om man kallade en person för felkön så togs det, eller det flaggades liksom. Men sen så har liksom diskussionen blivit så de senaste åren att det här sågs som en fördel för demokraterna och liberalerna. Alltså att det är en politisk åsikt huruvida transpersoner får finnas och själva säga vem de är. Ja. Alltså det är inte en fråga om mänskliga rättigheter eller civil rights, utan det har blivit en politisk fråga. Liksom.
Ja, och att det är då från konservativt håll eller från republikanskt håll har varit så. Det är en fråga om yttrandefrihet, att man ska få felköna någon.
Precis. Liksom. Mm. Men också eftersom många konservativa inte ens erkänner transpersoners liv, så är det inte bara en fråga om yttrandefrihet, utan också typ så här, ja men de finns inte.
Nej,
så, och ni tar ställning i frågan att de finns, vilket betyder att ni är vänster. Ja. Typ. Och nu då liksom, och det är typ 10 år sedan, och nu då så har Facebook ändrat sina regler. Och det är just mycket transpersoner som har skrivit om att de kommer drabbas av det här. Mm. För det är just mycket transhat på de här plattformarna som inte längre kommer flaggas för kränkningar. Nej. Utan då är det istället att det ska typ så här läggas till en liten fråga som är så här. Mm. Vad tycker du om det här typ?
Men det är också så att de tar bort, det Facebook gör i USA är att de tar bort moderering.
Exakt.
Så att själva modereringen ska ske då genom att användarna själva liksom upprätthåller någon slags ordning på plattformen. Och det vet vi ju från plattformen X, alltså för detta Twitter.
Det går inte.
Att det som händer är att det blir en ordning där den starkes rätt gäller, såklart.
Precis.
Eller den starkes rätt, den som har kontroll över plattformen, dens ordning gäller.
Och men då, det som då är så intressant är ju att Mark då har ju vänt sig mot Sheryl Sandberg, det vill säga Facebooks mamma, i det här. Alltså, vad är det han exakt han har sagt? Liksom? Att det...
Han har sagt att det är New York Times som har rapporterat om det, och det var att han var på ett möte i Mar-a-Lago, alltså hemma hos Trump, med Stephen Miller, som är ju en sån mörk rådgivare och Trump, som är väldigt så här, rasist. Han ligger väldigt mycket bakom hela den här extremt hårda synen på migration, han är liksom hatar muslimer. Ja, han var ju med förra vändan och nu är han tillbaka ännu starkare. Och då hade Mark Zuckerberg, för alla vill ju liksom hålla sig väl med Trump nu, hade varit där på något möte. Och eftersom det som i USA kallas för DEI, som är så, vad står det ens för? Diversity, Equality, Inclusion, tror jag.
Ah, jag tror det är DEI, alltså jag menar do it yourself.
Nej, DEI är liksom de här programmen som företag har haft för att, dels har det handlat om att för att undvika att bli stämda av sina anställda för diskriminering. Så mycket har det handlat om det, men också för att liksom få till en inkluderande arbetsmiljö på arbetsplatser för olika personer och olika grupper. I alla fall, det har kommit ju mycket också i skottgluggen. På samma sätt som transpersoners rättigheter som en del av liksom så här woke, liksom vänster woke, allt som är fel med USA då. Och då i den diskussionen mellan Stephen Miller och Mark Zuckerberg så säger Stephen Miller, vi vill rensa bort allting som är så diversity, equality, inclusion, DEI. Och då säger Mark Zuckerberg, fan vad skönt, de här programmen var ju Sheryl Sandberg som låg bakom och nu gör vi oss av med dem. Så han verkligen, precis som du säger, kastar henne under bussen och liksom att det är så en kvinna som ligger bakom, liksom, det är liksom hur det blir könat.
Ja.
Och hon har ju en bakgrund i Demokraterna, verkligen så, hon är ingen vänsterperson, hon är en sån, hon är en sån liberal, liksom, verkligen center left, liksom, eller center. Men att det att liksom, den kopplingen så tydligt görs, att det, så här, det kommer från någon jävla kärring, liksom. Jag tänker på hur Mark Zuckerberg ser ut nu för tiden.
Att han jag tycker att det är verkligen så att grossly överdrivet att han har gjort en glow-up. För att han ser redan helt för jävla.
Alltså, typ
vet du vad han har gjort? Han har följt ditt gymprogram som du pratade om i Mini Bambini förra veckan. Alltså han har gjort på utegymmet, bla bla, jättebra för honom. Men det är inte som att han plötsligt har blivit så här värsta, alfa. Och så har han någon sån ful kedja.
Ja. Men jag tänkte på, apropå det här med trans, liksom var man nu lägger skulden.
Ja.
Var skulden, liksom, vem som nu blir syndabock i liksom Trump-universumets politiska berättelse. För då tänkte jag på Peter Thiel igen. För att han har ju många olika influenser. Det är så kul med honom för att han är så, anses ju vara så otroligt intellektuell i Silicon Valley. Men det är för att ingen annan där läser någon bok liksom. Men då har han ju läst Sagan om ringen. Och sen har han läst en filosof som heter René Girard. Mm. Jag vet inte om du känner till honom. Men han, det är i alla fall han som ligger bakom, han ligger bakom en teori som handlar om att människan, det som människor gör, det kommer egentligen inte från vår egen vilja, utan det är på grund av liksom mimetic desire, ett mimetiskt begär, som är ett begär att likna någon annan. Mm. Alltså att vi kopierar någon annans, inte bara vad den gör, utan vad den begär. Så andras begär blir våra begär. Och att kulturen, människors handlingar, människors liksom, den stora massan styrs väldigt mycket av de här liksom mimetiska begären. Så den som har liksom kontroll över vad som blir begärligt kan också kontrollera då, vad människor åtrår och vill åstadkomma. Och då bildas det en slags triangel liksom, där det uppstår hela tiden spänningar mellan, så här, för det blir en konkurrens då mellan människor om det som begäret riktas mot, om det är pengar eller status eller kändisskap eller vad man ska säga. Och i den konflikten så kommer det till slut liksom en release, och det är att man hittar en syndabock som får, som det här frustrationen kan riktas mot för att lösa upp spänningarna i samhället som uppstår mellan i begäret, liksom längtan efter det här ouppnåeliga. Och då kan man ju tänka att i den, enligt den triangeln, eller enligt den teorin, så skulle ju det kunna vara konstruerat så att, ja, att här är syndabocken. Och det kan vara en väldigt våldsam process när det liksom elementet ska då sorteras ut. Om jag förstår Peter Thiel rätt, hur han liksom läser den här synen på hur människor fungerar, så är det att han tycker nog att han själv inte kontrolleras av mimetiskt begär, utan att han
är helt fri, liksom.
Han vet vad han vill, medan liksom den stora massan är liksom styrda på det här sättet. Och det leder honom till den intressanta slutsatsen att till exempel att det är därför han är emot konkurrens mellan olika företag. Hans drömvärld är ju liksom att det finns ett antal stora monopolföretag som inte styrs av konkurrens och därmed liksom inte av det här mimetiska begäret, utan i lugn och ro får planera liksom diktator, liksom som slags företags- och diktatorer med enorm kontroll över olika delar av ekonomin, ska i lugn och ro kunna innovera, planera i ett mer hierarkiskt, liksom, stabilt och liksom, ja, fredligt liksom, samhälle som inte styrs av de här våldsamma kasten, de här liksom, snabba kasten mellan olika som skapas av de här begären. Så det är en väldigt udda... det är en väldigt udda...
Ja.
Men jag tror att det är liksom så långt... Och då tänker jag också så... Om man har den synen på liksom den fria viljan och vilka människor är, då är det inte så konstigt att man landar i en hållning att man tycker att demokrati är ingenting. Därför att människor är ändå bara som får, som styrs av de här begären. Liksom, och jag tror att idén är stark, därför att det är klart att det finns en sanning i det här, att vi är väldigt liksom, vi är inte rationella och vi vill alltid ha liksom, vill alltid ha något som någon annan vill ha, och vi längtar efter skönhet och konsumtion och de här sakerna. Men liksom tagen till det extrema så blir det ju att liksom, ja, det blir en väldigt antidemokratisk analys.
Jag undrar verkligen, alltså, hur kommer... Jag tänkte på det mycket för att Washington Post har ju det där sloganen Democracy dies in darkness.
Ja, det är kul att de har det nu.
Exakt, nu har, och jag har, ja, precis, jag har tänkt på hur ironiskt de har det nu när de har Jeff Bezos som ägare. De så här, för första gången någonsin skulle inte stötta en presidentkampanj för att han vill inte det. Men att jag tror att också det är helt...
Jeff Bezos som äger Amazon, exakt, som är ett av världens största företag.
Och som också äger Washington Post.
Mm.
jag tror att det är helt omöjligt att säga och veta, eller jag har tänkt på det när jag har lyssnat på så mycket olika så här eftervalsstrategiska samtal med så här olika amerikanska liberala poddar, att det känns som att det går inte att förstå hur stor del sociala medier. Nej. Jag tror att ingen av oss vet hur stor del det har i valutgången.
Nej.
Alltså, tänk alla de här stora plattformarna, nu även TikTok liksom, som är liksom i den extremhögerns ficka liksom. Mm. Och jag hörde att Laverne Cox sa också i den här podden att $650 miljoner las på antitrans
propaganda
bara på internet. Ja. Alltså, och tänk liksom vilken det går inte ens att förstå. Det går ju inte att förstå och se effekterna av det. Nej. Men det är ju, alltså i princip känns det ju som att demokrati inte finns längre.
Nej.
Och jag tänkte på det nu när då, att Elon Musk skrev en debattartikel i någon tysk tidning.
Mm.
Och stöttade ju Die Welt. Och stöttade det extremhögerpartiet.
Partiet,
exakt.
Sen hade han ju någon så Twitter live med, eller någon live-intervju med hon som är partiledare också.
Ja, exakt. Och har liksom, så att det, den här personen eller de här männen kan ju ge sig in. Det är ju som att hela världen bara är deras jävla schackbräde. Alltså det är bara det de underhåller sig med och typ, och det är omöjligt att se konsekvenserna av det liksom. Mm. Och jag tycker det är skitobehagligt att det är liksom helt utom en kontroll typ.
Men det är det. Och då tänkte också lite på det här, det var ett val i Rumänien för inte så länge sedan, som ju var helt dominerat av också, ja, där en helt liksom okänd, relativt okänd kandidat helt plötsligt vann och som hade stöttats av rysk propaganda på TikTok.
Ja, exakt.
Och det bara gick på några månader och alla bara, oj, vad hände här nu?
Ja.
Men det valet ogiltigt förklarades sen i alla fall. Ja. Men det är också så, det skapar en konstig osäkerhet kring allting.
Eller bara tänk på vad liksom man fick reda på om med SD.
Ja, Trollfabriken.
Exakt, och som är typ så här, ja vi kan ju kolla det Trollfabriken, men det är också liksom hur det fungerar är så, ja men det kanske finns typ 100 troll.
Ja.
Men sen så är det liksom tusentals människor utöver som ju delar, det är också organiskt, det är det som är så jävla obehagligt också, att folk har typ noll fucking mediekunskap eller liksom.
Ja, och så nu, jag vet inte om du har sett, men nu har det ju kommit ett utredningsförslag där regeringen i Sverige, där regeringen har tillsatt en utredning om så vilka som får ge pengar till politiska partier och på vilka sätt. Och då har utredaren kommit fram till att han inte vill förbjuda till exempel LO att ge pengar till Socialdemokraterna, för de är en fristående organisation som ska få göra vad de vill med sina pengar, och det skulle kunna bryta mot grundlagen. Men då verkar det som att nu regeringen kommer köra över dem och att förbjuda, att säga att det här förbjuder vi, att LO, en fristående organisation, ska inte få göra vad de vill med sina pengar, men däremot så är det helt fritt fram att med fortsätta ge anonyma bidrag och vi vet hela den här propagandamiljön, hur den fungerar och att den kontrolleras av liksom extremhöger.
Ja.
Så det blir också en väldigt allting går liksom åt det hållet på ett väldigt obehagligt sätt. Men jag vet inte vad man ska, jag tänkte på vad man ska landa i det här som inte är helt becksvart. Jo, jag ska se vad jag tänker. Jag tror att för mig står ändå hoppet i att så här, eftersom de här gubbarna, de känner typ, alltså de vet ju ingenting egentligen om världen.
Nej.
Förstår du vad jag menar? De vet typ inte vad en kvinna är, de vet inte vad ett barn är, de vet inte hur människor lever tillsammans, de vet inte vad gemenskap är, de vet liksom, deras syn på världen är så otroligt begränsad och så klinisk och så hierarkisk och så dominerad av makt och dominans.
Ja.
Så jag tänker också att det är så himla mycket som de inte förstår.
Mm.
De tror att de förstår världen, men jag tror inte att de förstår världen alls.
Nej.
Och i det finns det, tycker jag, något väldigt hoppfullt. Därför att jag tror att de läser också, det måste också betyda att de läser världen fel.
Mm.
Att det finns en massa liksom, motstånd och organisering och vilja och frihet.
Känner du så här på riktigt nu eller försöker du avsluta positivt bara?
Ja.
För nu känner jag känner mig helt... Alltså.
Jag tror att jag känner så. Därför att det är lite som... Ja, men det är som att man... Du vet, när man har haft en diskussion med en sån person som har fastnat i ett sätt att se världen, en kanske som har en väldigt matematisk utvecklad förmåga eller ett analysverktyg, och så fastnar man i en diskussion med den och man kanske inte kan liksom vinna diskussionen i den liksom i det begränsade fältet, men samtidigt man är ju fullt medveten om att det här är...
Man ska säga en fördel de har.
Ja.
Det är att de är biljonärer. Ja. Att alla kvinnor typ svarta och mexikaner är fattiga. Nej, men, och typ har så, kanske...
Vad tänker du då?
Nej, vet. Det känns inte alls bra. Det känns inte alls bra.
Nej. Jag vet inte varför.
Jag tror inte jorden kommer finnas kvar så länge som du vet. Så det är det vi får hoppas på bara.
Jorden kommer väl finnas kvar. Människorna kommer väl inte finnas kvar kanske. Men
kommer ens jorden finnas kvar?
Vadå, att planeten skulle spränga?
Typ.
Jaha, okej. Okay. Nej, men jorden kommer finnas kvar. Men vårt sätt att leva kommer kanske inte finnas kvar. Då har vi inte ens pratat om klimatkrisen.
Det ska vi göra nu.
Nej, det ska vi inte göra.
Okej, Karin. Veckans kulturtips.
Mm.
Ska jag börja?
Ja, börjar du.
Det är inte så aktuellt tips.
Nej.
Men man kan se det på Draken film.
Ah.
Så att alla kan se. Det är Crash av David Cronenberg.
Ja!
Från 1996 som jag såg... 90-talet som jag såg förra helgen. Ah. Jag tror också, för jag tänkte på den för jag tycker att den relaterar lite till allt det här vi pratar om.
Ah.
Eller jag tänkte mycket på Cybertrucks när jag såg den och hur... Ah. Så fort man har någon... Men typ när du var i LA, du skickade bild till mig på en Cybertruck. Folk postar de här Cybertrucksen hela tiden. Kim Kardashian postar sina fucking Cybertrucks hela tiden.
Det här är mimetiskt begär.
Ja, men också för att det är så här... Det finns någonting i den tekniken eller i bilen som är så... erotiskt, kanske, eller uppseendeväckande. Den här filmen Crash av David Cronenberg från 1996 handlar om en man som är med i en bilolycka. Och han krockar med är ett gift par. Mannen dör. Och han och frun inleder till den döda mannen. Mm. Inleder en sexuell relation som framförallt handlar om att de är kåta på bilar. Så de hela tiden liksom... De vill så upplösa kroppen och typ bli maskiner. Och de iscensätter... De har som ett underjordiskt sällskap där de iscensätter väldigt allvarliga bilolyckor. Till exempel med James Dean och andra kändisar. Fast det är, liksom, det är inte stuntmän som gör det, utan de iscensätter dem och blir jätteskadade och sen så typ knullar de i bilarna. Och hela tiden så försöker de höja stakesen för att nå mer sexuell njutning och iscensätta värre och värre olyckor. Och till sist är det som att det är så här, fan, den ultimata orgasmen skulle typ vara att dö i en bilolycka, men då kommer vi dö, då kommer vi inte ha orgasmen. Och den här var så, måste säga att den var sjukt sexy. Alltså verkligen, du måste se den.
Ja, jag måste se den.
Jag försökte se den redan i somras, för då hyrde jag den på SF Anytime. Men då visade det sig att de hade Crash, David Cronenbergs Crash, som bild. Men filmen var typ Crash från 2001.
Jaha.
Som är typ den värsta filmen någonsin om någon sån vit liberal.
Såg du hela den?
Ja, för jag hade hyrt den och den hade fått en Oscar och den handlade typ om rasism, men den var rasistisk, om du förstår vad jag
menar.
Alltså, du vet, när så här vita ska vara så här, vi är inte rasister, och så blir det bara värre och värre för varje minut som går. Så det är inte den, utan det här är liksom den erotiska thrillern från 96 om människor som vill knulla i bilar och dö i bilolyckor.
Bra, det ska jag se.
Se den.
Okay,
och tänk på Elon Musk och Cybertrucks.
Inte sexigt, där tog du bort...
Vi får se vad du tycker.
Ja, jag får se vad jag tycker. Okej, jag kan tipsa om en bok som jag har läst nyligen som är essär.
Ja, ah, okej, okay, nice.
Nice, och den heter All Things Are Too Small. Essays in Praise of Excess. Ja, och det är skrivet av en amerikansk litteraturkritiker som heter Becca Rosfeldt. Och hon är ung, kanske 30, någonting. Och nu kommer jag inte ihåg om hon jobbar för New York Times eller Washington Post. Men hon är liksom, jobbar på någon stor, av de stora tidningarna. Och hon, det är personliga essäer som handlar om... Hon är så jävla hungrig på livet. Det handlar om liksom gränser och ålder och sex och En av dem handlar om självmord, liksom, ja, estetiken kring det och kring hon försöker reda ut liksom självhjälpsindustrin kopplat till det och en kris som hon hade. Den är väldigt hon är ung och det känns hon är så hungrig och hon har varit med om ganska mycket, men framförallt är den väldigt väldigt välskriven.
Fan vad nice, det ska jag läsa.
Ja, och då, hon har mycket roliga referenser, annorlunda, ganska annorlunda referenser tycker jag. Hon har liksom rolig...
Vad heter den, sa du?
Den heter All Things Are Too Small.
Okej.
Okay. Mm. Jag läser den själv på någon sån e-bok.
Ja.
Variant.
Nice, tack för bra tips.
Tack själv för bra tips.
Och tack för den här veckans depressiva podd.
Ja, vi kommer igen.
Det gör vi verkligen.
Ja, woho!
Kram!
Kram!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.